Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är onsdag den 13 mars och det har lottats till EM. Det har spelats Svenska Cupen-matcher. Det finns mycket att prata om. Marcus Tapper, hur gick det i Svenska Cupen?
Tråkig fråga att inleda med, men vi skulle ha så god ton idag eftersom ditt gnaget just slog ut mitt IFK Norrköping i kvalet. Men vi krigar på vårt håll, förbereder säsong. Hammarby spelade ju sin generalrepetition inför cupen mot oss. Blev ju IFK Norrköping som vann med 2-1. Ändå oväntat får man säga. Hammarby tryckte ner oss totalt, var ju avlägsen. Men vi var effektiva och vann den med 2-1. Sen åkte vi och förlorade mot något norskt pittgäng med 6-1 efter. Så att det går upp och ner i IFK Norrköping.
Det går helt klart upp och ner. Sen så är det beroende på hur allvarligt man tar vissa träningsmatcher också. Det kan ju vara så att man roterar igen och ställer bort en nyckelspelare som man ska, som jag alltid säger, lägga ganska lite vikt på resultat och prestationer i träningsmatcher.
Får jag lägga in ett litet skryt här? Jag är ju numera officiell sponsor av IFK Norrköpings flickakademi.
Kul!
Stort av dig!
Är det det här 20 miljoners projektet du pratade om för någon vecka sedan?
Det här där de crowdfundar och så får man liksom sitt namn på någon del på en plan på hemsidan.
Ja,
och så ska det bli en konstgräsplan och där har jag gått in med en liten slant bara för att få visa att här är tappen med.
Är det någon stapel som man kan följa? Jag gillar ju staplar.
Ja, men den uppdateras inte varje dag. Så det är ju lite, man hade ju velat ha kontinuerlig uppdatering.
Live.
Men jag tror senast den uppdaterades var det uppe i att de har klarat 10% av målet för 2024 redan ändå. Så det är ju ganska bra. Det kommer ju för någon 2 veckor sedan bara.
Ja, det är jättebra.
Det är ett tapper med HAB, har 2 kvadratmeter av den här fiktiva fotbollsplanen. Precis vid straffpunkten lyckades jag få med, för jag var tidig.
Mäktigt. Robin Bilund, hur mycket sponsrar du ungdomsfotbollen med?
Framförallt gör det väl med mina ideella timmar, och behöver räkna på någon timpenning så är det ju miljonbelopp vi är uppe i. Så jag undviker kanske att swish in 2000 spänn, men jag känner väl att jag drar mitt strå till den berömda stacken ändå.
Det säger man ju ofta om när man pratar med någon så här, att vad får jag i lön? Du får timmar. Nej, jag vill ha cash, Robin. Jag vill ha cash, och det vill flickakademin också ha.
Och sen så kommer vi då till programledaren som, om vi ska räkna ihop några timmar kostar.
Timmar och pengar, va?
Och pengar som har sponsrat in i ungdomsfotbollen, så börjar vi vara uppe.
Är du svensk fotbolls största finansiär?
Alltså helt ärligt, om man räknar in mina timmar också, förutom då, jag vet ju ungefär hur mycket pengar jag liksom har sponsrat med i den här världen, som jag gör på många olika sätt också. Så topp 10 damfotbollens största ekonomiska sponsor, det är nog jag.
Det var ju någon gång vi skulle luncha och jag fick ett mästare och sa, fuck, jag måste till Frankrike. Såhär, du vet, kvällen innan. Det är mycket sånt, det är mycket tid som läggs ner, framförallt på olika liksom.
Ja, men det också. Igår tränade jag ju min yngsta dotter, Florence, 2017-lag ute i Rönninge. Och jag har inte tränat, alltså jag har ju tränat dem, men nu har vi kommit ut, det blir lite mer på riktigt, de har blivit 7 år. Hon kan springa liksom.
Ska inte jag gå in som materialare där?
Varför inte? Vi ska först bara sponsra material till dem. Så det ska jag lösa. Så att alla ser likadan ut. Det är någonting som händer för övrigt. När de är 5-60 olika klubbar. När de börjar spela fotboll. Och så har alla på sig då någon pappa som är AIK. Någon som är IFK Norrköping. Och någon som är Liverpool. Så alla springer runt i olika tröjor. Och kläder. Och det är någonting som händer nu när vi kommer ut och får... Då får alla enhetlig klädsel. Det är som att laget blir liksom 3 gånger bättre. Och så står man där som tränare och bara, fan, har vi gnuggat på det här i 1,5 år? Plötsligt sitter det bara. De har knäckt massa koder.
Men det där minns jag från när man själv spelade. Alltså, jag spelade inte i någon så proffsig. Det var ju liksom en skitklubb på landet. Men när vi var liksom 11 och vi fick likadana träningströjor eller så. Alltså att man själv som spelare blev ju dubbelt så bra, för man kände sig ju när man gick ut som att så här, fan, ja, det här är på riktigt nu liksom. Och den självkänslan gör ju väldigt mycket med barn, framförallt skulle jag säga. Så att jag förstår verkligen den mekaniken alltså.
Mekanik eller inte, EM-kvalet har lottats för ungefär en vecka sedan. Och Robin Bilund, jag känner att vi kastar oss in i content här. Slutar jodlet och strösurret. jag har inte riktigt tänkt med på, jag såg bara lotten, du kan ju börja med att dra vilka lag Sverige ska möta. Men också förutsättningarna
Ja, men det, alltså, de har ju tagit Nations League-upplägget till lite av någon form av next level här. Om man har bekantat sig med det från här sidan så har man ju lärt känna det som ofta en, ja, men en bakväg in i de stora turneringarna, medan man parallellt ändå har bedrivit både EM- och VM-kvalverksamhet vid sidan av. Nu är det ju snarare ihopbakat helt på damsidan, så våran EM-kvalgrupp på vägen mot då EM i Schweiz nästa sommar, det är England, Frankrike och Irland. Och då hör man ju ganska direkt här att det här har ju inte att göra med en grupp som är byggd på ett första sida, ett andra sida, tredje, fjärde, femte sida, utan detta är ju alltså fyra A-lag utifrån Nations League-systemet, men såklart med lite av en intern då ranking också i form av grupper 1, 2, 3, 4, men där man kanske kan argumentera för att Frankrike, Spanien är emot, men ett av de absolut svåraste lagen, England, sannoliken ett svårt också, och skulle man då få ett lag man kände på förhand att man skulle ha ganska god chans att ta 6 poäng mot, så var väl också Irland ett av lagen som var lite svåra. Så det är ju en ruskigt tuff grupp, och man ska ju veta också att det här kvalspelet börjar om bara en dryg månad dessutom. Mm. Så det är snabba puckar, men det finns verkligen många vägar att ändå lösa. Det kan vi reda ut lite sen också, men man kan ju sannolikt reagera på att det är häftiga matcher som väntar Sverige de kommande månaderna.
Jag måste bara säga det, för att det har också varit lite återkommande i Toto 5 på Petros tid framförallt, men även Josefin Kales. Det har gått några tredje personer här, får se hur länge Tapper håller innan han byts ut. Utbytbar är du i alla fall.
Ja, det ska du veta. Det har varit tydligt från start.
Bäst du påläst.
Det säger du innan varje avsnitt också.
Ja, det är sant. Det är off-mic, men ändå. Vi har ju varit, eller inte kritiska, men vi har funderat lite kring de här EM-kvalen där det blir så stora siffror. Det blir inga bra matcher. Är det här ett sätt som du tycker är bra, Robin, att vi liksom får tuffare matcher från start och får matchas med de bästa snarare än att hålla på och vinna med 10-0?
Nej, men verkligen. Och nu har väl bara på de här 2-3 åren som du säger, och med eventuella utbytbara tredje personer i den här studion ändå, så har vi sett en framskjutning och en utveckling där lagen ändå har blivit jämnare. Jag vet hur vi pratade den första hösten vi var igång om 22-0 segrar mot Lettland och annat, och vi har väl faktiskt på senare tid ändå sluppit de där värsta kölhalningarna, men samtidigt så pratar vi bara för några veckor sedan om 10-0 över 2 möten mot Bosnien i ett playoff-kval som ändå skulle vara på pappret, eller i den bästa av världen skulle det ändå vara en jämn och ganska tuff drabbning. Så att man hittar den här lösningen, det tycker jag bara är positivt egentligen. Sen som sagt, det låter ju på förhand omöjligt med tanke på att det är de två första lagen i den här gruppen som går direkt till EM, och då kan man ju känna att England och Frankrike kanske är förhandsfavoriter till det, och så kanske man börjar räkna på att hur fan ska då Sverige lösa det. Men sen finns det ju då både en och två, ja, men det finns hängslo och livrem så att säga för oss att ändå via att man hoppar ner lite i systemen här eller i hierarkin, så kommer vi troligen lösa vår EM-biljett ändå. Men det ger ju Sverige nu 6 stycken riktigt bra matcher, och det är ju såklart bara positivt.
Men som ni säger, det här är ju lite gjort för att alla de Nations League A-lagen ska gå till slutspelen då. Så att jag kan hålla med om det, för att jag kan gilla charmen i tanken att så här alla möjliga blåbärsnationer ska möta de bästa även i kval och sånt. Men precis som ni har varit inne på när jag har lyssnat på er innan jag var med själv också, så det funkar inte riktigt. För det har ju gjort så att kvalen blir ju liksom helt ointressant att titta på. Och då tappar man ju mycket relation till sitt landslag när man sitter och slökollar på någon match som man vinner med 12 mål. Liksom. Alltså det gör ju att det blir egentligen bara mästerskapen man har varit riktigt taggad på förut. Och det här är ju ändå ett sätt att göra att fler dammatcher per år kommer vara riktigt roliga att titta på. Samtidigt som man ändå har löst det här upplägget där de flesta bra lag i vilket fall kommer gå till mästerskapet. Så att förhoppningsvis om 15 år så har hela världsbredden höjt sig så pass mycket att man inte behöver ha den här typen av grupper. För jag tycker det är lite tråkigt. Men just nu behövs det nog för att det ska bli roligare matcher faktiskt.
Nu vill man ju veta vad som händer om man inte kommer 1 och 2. För det finns ju ändå en risk att vi kommer 3 eller 4.
Ja, men precis. Och där finns ju fyra stycken. Det finns fyra A-grupper, fyra B-grupper, fyra C-grupper. Och för vår del då, om vi skulle komma trea eller fyra i våran grupp som är en A-grupp, då blir vi tillsammans, eller vi går in då tillsammans med åtta stycken lag då som har kommit tre, fyra från A och möter det som kommer att vara fem stycken. Ja, men, eller vi kommer möta ettor från C och de tre bästa tvåorna från C i ett första playoff där åtta lag då går vidare. Sen är det ettor från B och tvåor från B som möter treor från... det här är för avancerat, kan jag säga. Men kommer vi 3-4, vi kommer spela ett playoffspel mot C-lag. Så vi kommer på alla sätt och vis lösa detta.
Exempel på C-lag vill man ju ha här. Var det typ Bosnien som vi mötte, är det den typen?
Ja, Bosnien är ju till och med ett B-lag.
Det var därför vi mötte dem i playoff, ja, just det.
Så det kommer till och med vara ännu lättare än så. Okay. Det är för Sveriges del väldigt stora möjligheter helt enkelt att ta sig till EM nästa sommar, oavsett vad.
Ja, men det var lite det jag var inne på, att jag tror att jag är väldigt för det här typen av kvalupplägget, för att det gör att typ alla A-lag kommer gå till mästerskapet, så att man kommer få se de bästa lagen i mästerskapet. Men det gör också att typ alla A-lag kommer till mästerskapet med ganska tuffa kvalmatcher bakom sig.
Alltså, det är det vi har pratat väldigt mycket om, liksom att de måste ha matchsparring.
Men det jag menar är att då i mästerskapet sen så kommer ju, säg, världsnation nummer 4-12 vara mycket mer redo på att möta Frankrike, Italien. Frankrike, England, Spanien och sådär. Men det kanske gör att det kan bli... lite mer, om man säger en uppstickare i form av en nionde nation som faktiskt kommer in mycket mer redo än den gjort i de tidigare mästerskapen. För då har den åkt och städat av, jag vet inte, Estland med 17-0 inför. Liksom. Så att jag tror att det här kan göra, dels gör det ju givetvis kvalmatcherna roligare att kolla på. Men jag tror också att det kan göra att mästerskapet får en större bredd i lag som kommer in redo, så att säga.
Mm. Ja. Då vill jag ha av er, Robin, då vill jag ha topp 5 power ranking europeiska nationer här och nu.
Men Spanien är väl lätt att sätta där?
Ja, de är jättelätta.
Spanien, Frankrike, Tyskland, England och så bubblar vi ändå in Sverige där bakom.
Och där, vilka har vi som är bubblare till att ta en femteplats? Danmark, Norge.
Om vi bara tittar för att sätta lite den här gruppen vi landar i relation till de övriga A-grupperna som ändå finns där ute, så har vi den första gruppen är Holland, Italien, Norge, Finland. Den andra är Spanien, Danmark, Belgien, Tjeckien. Vi har en med Tyskland, Österrike, Island, Polen. Och så har vi då alltså Frankrike, England, Sverige, Irland. De som har varit med oss de senaste åren vet ju att, som sagt, alltså Frankrike, England, Sverige kan alla i de bästa av stunder det kan vara 3 av 4 semifinallag i det där mästerskapet som väntar nästa sommar. Så vi har ju på så sätt gått på en nita vad gäller lottningen. Både Österrike, Danmark och Italien var ju sidade framför oss med tanke på att vi gjorde ett svagt Nations League-spel i höstas. Och det är ju därav att vi då på pappret i ursprungsläget har lite sämre utgångsläge. Men det finns som sagt alla möjligheter på att
utgångsläget är så pass bra så det spelar inte så stor roll. Utan det kan man se det på de här matcherna. För jag vill ändå att folk ska få med sig verkligen tydliga förutsättningar här. För att jag såg rubriker var ändå tuff EM-kvallottning och jag tror att det är ändå många som inte riktigt har koll på det här. Är kontentan att vi kommer gå till EM oavsett vad?
Ja, men det är det absolut. Alltså på pappret så har du, om vi nu inte kommer 1 eller 2 utan 3-4 och går in i det där playoffet mot en C-vinnare. De som är första sidade därifrån nu på pappret, det är alltså Vitryssland, Slovenien, Grekland, Rumänien, Albanien. Om det är något av de lagen vi faller mot i ett playoff, då har vi såklart heller inget att göra i ett EM nästa sommar.
Jag menar så här, då tycker jag att det är bra att vi har hamnat med, om jag nu får lita på Robins power ranking. Jag håller ganska mycket med om vi inte har missat någonting, men det lät som att du hade rätt lite från hur jag tänker också. Det betyder ju att vi får 2 stycken nationer som är topp 3.
Ja, topp 4 enligt power ranking då, för Tyskland tog sig förbi England, men man kan ju faktiskt argumentera för England före Tyskland.
Jag skulle England 3.
Absolut, det köper
jag. Sverige 4 och Tyskland 5.
Oj.
Jag tycker inte tyskland är så jävla bra.
Ser vi på power ranking?
De har varit bra, men jag tycker tysk fotboll har tappat. Och jag har också varit och kollat på flickakademierna som jag pratat om här. Alltså, det är tyska fotbollen, jag tycker deras system som de har, deras utbildningssystem, det är lite förlegat.
Kommer du, du håller ju ofta på när man ska prata om rankningar och sånt. Du har ju mycket framtidsvariabler och sånt. Har du även i en power ranking har du alltså med flickfotbollen och akademi. Ja, för det är framsynt. För då kan man ju börja så här, tassa på ska Italien in där kanske. Eller liksom.
Ja, verkligen. De är sjua.
Det är nog där ungefär någonstans de ska vara. Men jag håller ju helt med dig. Att vi på pappret får nu, eller vi får uppenbarligen 6 stycken jättetuffa matcher. Och i värsta fall så behöver vi spela någon form av alibi playoff för att sen säkra biljetten. Men vi kommer ju drillas riktigt tufft under kommande månader. Så det är jättebra med tanke på var Sverige befinner sig. Och vi måste veta, vi måste få en pulsmätning på var vi är inför nästa sommar. Så jag tycker bara det är bra kontra att vi istället skulle tagit oss igenom någon halvmjölkig eller så här mellanmjölkig grupp och sen inte riktigt veta var vi står mot de absolut bästa. Nu kommer vi få det svart på vitt i alla fall. 4 av de här mötena då med dubbelmöten mot England och Frankrike, så bara bra. Och på tal om att det var en svår grupp så var ju Gerhardsson däremot tydlig med att man inte fick kalla det dödens grupp. Han tog ju lite av en Chris Härenstam approach där och tyckte att död pratar man inte om i fotbollssammanhang.
Okej, okay. Jag bara pratade om dödens grupp i 45 fotbollsår.
Ja, det är roligt att någon slängs ut med en oväntad åsikt på det sättet. Men det jag tänkte säga är att om Tutu 5 tar en annan vinkel än vad annan media gjort, tycker jag ändå att vi gör med det här avsnittet. För att jag såg också alla slänga ut att så här, dödens grupp och mardrömslottning och allt det där. Alltså jag ser tvärtom, det här är en perfekt lottning. Vi kommer gå till mästerskap och vi kommer komma dit mer redo än på länge för att vi har tampats mot riktiga stornationer på vägen. Så att jag säger att enligt mig är Tutu 5s officiella hållning att det här är en drömlottning för Sverige.
100%. Kör på det. Helt och hållet.
Ja, härligt då. Så alla mardrömsrubriker, nedläsning som lyssnar på Tutu 5. Men vi som vanligt går in och är nyktra och klarsynta i saker och ting. Drömlotten.
Här är vi tydliga.
Ja, härligt. Det blir rubriken på det här avsnittet också. Sveriges EM-dröm. Lott. Fan, dålig rubrik det blev. Sveriges EM-dröm-lott. Nej, hade inte. Inte överhuvudtaget. Men ska vi lämna där då?
Nej, men det tycker jag. Det finns väl inte så mycket mer att säga nu. Vi kan ju bara säga som sagt, det är ganska rappa puckar här. Det är som sagt, det börjar väldigt snart och det får man väl däremot säga. Det kan man väl ge en känga till UEFA och alla som ligger bakom och planerar. Att nu ska man dels skaka fram arenor som kan, för det är ju en spelordning som ska sättas och vilka börjar hemma, vilka börjar borta. Var ska du egentligen ta dig an olika typer av motstånd och så ska det planeras för det. Så man får hålla lite koll här på svensk fotboll och se exakt var och när och hur Sverige kommer att spela de här landskamparna. För det är ju, som vi nu har bankat fast ganska rejält, så är det riktiga toppmatcher man har att vänta under våren. Så gå för fan och se de här matcherna också om man kan.
Ja, var spelar vi? Alltså för nu vart det ju Tele2. Jag trodde att... Ja,
men det är inte klart.
Var ju vi på. Nej, men jag trodde att det skulle bli större publiktillströmning till, alltså i Stockholm. Det var lite synd för att här hade Stockholm en chans att visa att vi kan också.
Det var
här,
synd för att det första matchen blev 5-0 liksom. Kanske, så att man inte kunde hetsa på att vi måste vinna idag. Och så.
Alltså, klart, du har en poäng i att det var en iskall match.
Ja, det var det verkligen. Och svinkallt ute också.
Ja, men det är ju det här samtidigt jag menar, som jag är inne på, just att alltså, vi har, nu har de satt en spelordning. Vi börjar borta mot England 5 april, spelar hemma mot Frankrike 9 april, men matchar är några avsparkstider har liksom inte kommit bekräftat än. Det är mycket prat och det är klart att de vill ha Ullevi, men det är samtidigt en svensk säsong som går igång på här sidan runt samma datum och så ska du börja latcha runt med arenor här. Så det är ju såklart svagt. Och sen så ligger dessutom, Sverige-Irland har vi 4 juni, men Sverige-England ligger alltså 16 juli mitt i svensk högsommar. Så det är ju inte optimalt ur ett supporterperspektiv och där haltar ju fortfarande, får vi ändå säga, damfotbollen i hur man kanske tänker kring att försöka sätta lapp på luckan på landskamp och stormatcher i övrigt.
Men vi får hjälpa till att dra igång peppen, för vi kommer inte prata om det förrän nästa trupputtagning skulle jag gissa. Den är ju om typ 2 veckor eller något sånt. Så när vi får trupputtagningen får vi också har vi förhoppningsvis fått vilken arena och vilken tid.
Då hoppas då får vi vet vad som ska spela.
Verkligen. Så då får vi hypa det då och dra vårt strå till stacken och dra dit lite folk. För det hade varit kul men folkfest på någon av de här feta matcherna som det ändå blir ju.
Ja, men Sverige-Frankrike, som jag vet att de har definitivt bekräftat, men det ska vara 7 på Gamla Ullevi i Göteborg, 9 april. Ah. Så dit bör ni ta er i alla fall.
En jätteaspekt i det här programmets rubrik, det vill säga Sveriges EM-drömlott, så är ju just intresset för de här matcherna också, alltså man tar bort det sportsliga.
Men det blir väl... Så
här, Bosnien, hemma... Kallt, alltså nu ska vi möta stora nationer och det blir ju såklart då mer intresse, mer pengar och allting runt damfotbollen. Så att det är det bästa de har kunnat gjort.
Jag börjar redan nu kolla på Göteborgs resa den 9 april då.
Uff, då är jag Frankrike.
Ja, det är, då ska du se den på Frankrike mot Sverige i Frankrike. Kan du ju nu hetsa på någon bar istället? Skapa lite
Paris,
kaos.
Dessutom. Ja, ställa mig vid Eiffeltornet. Och
hälsa. Den svenska flaggan på Eiffeltornet 9 april.
Hörrni, till den svenska bollen. Vi är ju på den svenska bollen, men klubblagsfotbollen också. Där jag spelar Svenska Kuppen. Som sagt, inget IFK Norrköping. Var det någon mer lag som missade från alltså de som ändå var favoriter i sina playoff-matcher? Tror inte det. Jag tror att de flesta var med. Hur som helst så kan vi backa bandet till i... helgen, och jag tänker att vi kan börja faktiskt i den ändan. Vi pratar om dödens grupp, jag vet inte om det är dödens grupp, men det är en tuff grupp i alla fall, den med de tre Stockholmslagen plus Örebro. AIK vann över Örebro, Bayern spelade 0-0 mot Djurgården. Har vi liksom en liten period här nu där Martin Sjögren, ny tränare i Hammarby, många nya spelare, nyckelspelare som har lämnat, där han måste sätta sitt. För jag tyckte att mot Djurgården här i helgen, där det blev 0-0, såg stundtals väldigt bra ut. Mm. Och sen så såg det stundtals ganska dåligt ut. Mm. Och det tar jag som ett tecken på att så här, amen, det är på gång, men han är inte riktigt där än. Och det kan man ju förstå.
Men det går ju också i linje med, som jag sa, jag såg ju deras, det är ändå sista repetitionsmatchen inför cupen, den mot IFK Norrköping, och det var bra. Det syns ju att de har ju ett väldigt bra lag, men det var ganska uddlöst. Alltså de hade väldigt mycket boll, offensivt spel och chanser sett till att bara göra ett mål, så att säga. Så att det handlar väl om också att få den, vad man nu ska kalla den nya spetsen, att lossna också. Det kommer de ju få. Alltså det finns ju väldigt, väldigt mycket kvalitet i det där laget, men det är klart att det kan ta lite tid, och med en tuff grupp i kuppen skulle det ju kunna komma ett oväntat uttåg här, och det hade ju ändå det hade ju varit lite piggt för svensk fotboll att ett så pass bra lag som Hammarby är åker i en grupp. Så nu är jag inte säker på att det händer, men risken finns ju verkligen.
Man har egna händer, kan jag tycka.
Ja, det fortsatt. har de.
Jo.
Jo, men ändå 0-0 i första matchen. Och det var hemma på Kanalplan den här matchen, ska sägas också. Det var tifo inför. Som vanligt så sluter Hammarby-supportrarna upp. Och det är inte bara koreografi och hög stämning, utan folk sitter i den här klassiska Kanalplanslänten. Det tycker jag. Det måste ju vara ett vårtecken. När man sitter och kollar på tv. Jag var ju nere i Malmö, så jag såg den på datorn, för den sänds ju på Sportbladet. Usla hater, det är dåligt tecken för damfotboll när det är någon jävla streamingtjänst på webben som ska sända, och det är inget ont emot Sportbladet så, men jag tänker att Svenska Cupen måste för fan rättighetsinnehavare ta hand om, så att de kunde inte visa den på O'Learys dit vi gick.
Nej, men jag tycker... Alltså klart Hammarby har det egna händer och är favoriter, men så här, AIK ser ändå ut att ha någonting i år också, tycker jag. Så att det är en bortamatch mot AIK som väntar nu, och blir inte, alltså den måste ju Hammarby vinna. Och som sagt, de har ett mål på de senaste två matcherna. Det är ju lite rörig situation ändå.
Ja, så alltså det är framförallt en underbar situation för AIK att gå in med. Nu, det är inte på något sätt ett resultat som gör att det liksom sköljer svallvågor över Sverige att man tar 2-1 mot Örebro. Men med tanke på krysset i Hammarby-Djurgården, att nu ha då hemma match mot Hammarby på alla sätt och vis, såklart ett Stockholmsderby och vad det kommer innebära. Men att kunna faktiskt var ganska nöjda med en poäng mot Hammarby för att sen ta det till sista omgången mot Djurgården. Såklart också beroende på vad som händer i Örebro och Djurgården, men för AIK så är det ju ett drömläge. Och jag tycker, jag håller med som du är inne på, jag tycker AIK verkar göra rätt saker. Och det, jag tror inte det kommer vara alldeles jättelätt för Hammarby att bara ja, men städa bort AIK till helgen här faktiskt.
Nej, men sen kan man ju också, om man ska vända på det, se en potentiell fotnedsättning. Alltså att Hammarby får koll på det och går ut och vinner med 3-0. Alltså den finns ju verkligen också. Det ska man ju verkligen säga. För att jag tycker återigen, båda de här matcherna, att jag vill vara tydlig med att även om det ser ut att inte riktigt vara samspelt än, och det är inte så konstigt, det är mycket nytt och ny tränare, så man ser ju väldigt mycket kvalitet i enskilda spelare i Hammarby även i år, måste jag ju säga.
Vet du vad som är, jag såg det precis, jag började kolla på den här tiden, lördag klockan 15. Vad fan, det krockar med någonting. Så, just det, min dotter har ju statslag. Hon är med i statslaget, sista uttagningen och alltihopa. Det är ju på Skytteholm då, för tjejer i Stockholm. Och de spelar ju på Skytteholm den här matchen. Och så ser jag nu att matchtid, om en intern match då, 14-16 är internmatchen på Skytteholm. Och AIK spelar alltså 15.
Också på Skytteholm.
Mot Bayern. Också. Alltså Skytteholm har ju fler planer, så vi spelar ju bredvid.
Fan vad...
Men det är ändå, borde jag lagt en 13-15 då? Ja. Jag kan tidigare lunch, så kan alla gå och kolla på den matchen. Det är väl en bra grej för damfotbollen. Nu spelas ett derby här bredvid. Då har vi på, nej, men då har vi på förbundet styrt det så att vi, alla som vill och följa med och kolla, och vi har platser.
Ja, det är intresseskapande.
Ja, intresseskapande. Ja, det var bara märkligt.
Men, nej, men då får man ju se andra...
Det kommer vara dålig fokusprodukt. Det kommer vara dålig fokus på flickspelarna också, som springer och sneglar på derbyt.
Ja, fast det är så pass... Det är mer ljudet man hör om det blir mål. Så. Jag tror att det är sista uttagningen innan Katrineholm, när det ska, dit det ska ha 44 spelare, som ska bara liksom kuttas typ 10-15 spelare. Så att det kommer nog vara fokus på det.
Ja, men sen tycker jag bara, om vi bara stannar kort vid Hammarby, vi måste ändå ha med oss hur extremt mycket alltså kvalitet man har tappat. Nu är det dessutom ett par skador här som gör att inte ens det bästa av det som ändå finns tillgängligt kommer till spel. Men sen man då har tappat en Madeleine Genogi, en Matilda Winberg, går vi längre tillbaka, en Maika Hamano som, om vi jämför med förra säsongen, en Kara Cooney-Cross som var där under stunder förra säsongen. Det är extremt bra spel. Du kan argumentera för att det är typ 4 av de 5 bästa spelarna i Allsvenskan förra säsongen som man nu ska ersätta. Så att Hammarby samtidigt har något att bita i samma veva då som en ny tränare ska implementera sina idéer kring hur man ska spela fotboll, och att det faktiskt är ett sånt enormt kvalitetstapp, för det var många gånger den spetsen i många av de här spelarna som avgjorde väldigt mycket till deras fördel.
Ja,
så här, man
och det kan man ju fylla i.
Säsong på fler sätt, men
det tycker jag man kan fylla i, och sett till vad Janåga har gjort i landslaget när hon har spelat, och hon har varit väldigt bra. Och det hon har gjort i Fiorentina, eller det hon gör i Fiorentina, vilket är...
Få mål igen nu, om vi ska nämna det i förbifarten.
Ja, inte vilken match som helst. Det är mot ärkerivalen Juventus. De två målen skickar Fiorentina till final i Coppa Italia. Så det är tunga mål hon gör där, men det är mål hela tiden. Och det är en otrolig start hon har fått. Det var till och med så att Fiorentina-supporterna har börjat jobba för att Janogi ska ta en Solas plats i härlaget. Som är fullständigt värdelös och inte gör några mål. Och så ser de där jävla Janogi som gör mål hela tiden i damlaget.
Säger du mer om Janogi eller Enzola?
Nej, säger väl något om båda. Att hon är bra och att Enzola är kast. Men det är ju, alltså, det är oersättligt lite grann. Det spelar ingen roll vilken landslagsspelare du tar, mer eller mindre. Men kommer in och ska ersätta Janogi, men det går inte bara sådär. Utan det måste ersättas med mer saker. Alltså, då måste anfallsspelet förbättras, eller då måste det anpassas efter de nya spelarna, och det tar tid, menar jag. De har ingen fuskspelare ute på planen som bara avgör matcherna.
Nej, det blir en väldigt spännande match mellan AIK och Hammarby. Alltså. Den ser man framåt nästan.
Otroligt. Grabe stek heter alltså.
Ja, men för fan vad hon har varit bra. Jag kikar igenom lite, alltså bara statistik. Jag har inte suttit och följt slaviskt deras träningsman, men hon har ju i stort sett målar hela tiden. Hon har otroliga siffror med från elitettan upp också, så hon, det kommer ju vara en spelare som, om AIK ska få lite träff, så handlar väldigt mycket om att hon får full träff i alla fall.
Ja, och är skadefri. För att alltså, Grabes har alltid haft den här kvaliteten i sig. Man har haft väldigt mycket otur med just skador och långtidsskador som har varit borta. Trots att hon är ganska ung liksom, fortfarande sådär, så hon ju missar några år. Men kommer hela tiden tillbaka och levererar på den här otroligt höga nivån. Även då mot allsvensk motstånd. Det kände man ju på så att hon skulle göra såklart också. Men nu visar hon att hon håller där. Alltså, men håller ni med om min... Alltså, lugn, alltså vad det gäller Bayern, att de har gjort lite sämre resultat kanske efter SM-guldet. De är ju favoriter med Häcken och kommer vara så, men att det kommer ta lite tid för Martin Sjögren att sätta sin prägel på det här laget. Och jag tror inte att man ska vara orolig om de skulle åka ut som hammarbyare för att det ska bli en dålig säsong, utan snarare så är det ett tecken på att det behövs lite mer tid för innan allting sitter så.
Ja, men det var ju det jag sa också, att jag, som sagt, det finns på kartan att de åker ur i gruppspelet, men det finns inte på kartan att de gör en dålig allsvensk säsong, för att det är så mycket kvalitet i laget. Och, men det är väl allt det vi säger, går ju koka ner till hur svårt det är med ny tränare och jättemycket nya spelare att sätta spelet på tre matcher så att säga. Det, så är det väl alltid, så att jag skulle inte vara orolig för som hammarbyare. Även om jag kanske fortsatt håller Häcken som favorit i år.
Nej, 100%. Jag har inte tittat. Jag har faktiskt inte tittat oddsmarknaden, men om Häcken inte är ganska stor favorit inför den här säsongen, så skulle jag bli ganska överraskad, och då hade jag verkligen tagit Häcken-sidan i alla fall. Jag säger inte att jag är superorolig för Hammarby, men vi kan väl ändå bara dra en lärdom från förra säsongen, där ett regerande mästarlag i Rosengård går från att ha vunnit 2022 till att man ramlar ner på en sjunde plats 2023. För det är trots allt fortfarande ganska små marginaler mellan de här, om vi tar topplagen med Häcken, Kristianstad, Rosengård, Linköping ska väl in där också. Hammarby visar att de var där senast, och då är det, du refererar till fuskspelare Thomas, men när du får träff på två, tre av de där stjärnorna ganska tidigt, kontra om du inte får det, eller om du drabbas av skadeproblematik, eller om du inte får systemet att funka helt, då kan det gå ganska snabbt för det laget som får träff kontra det som inte får, att det blir ganska stor avstånd.
Och du nämnde ju det, så jag går vidare här, men du nämnde ju det att man har ett par skador förutom att du har blivit av med spelare, och det är offensivt led där med Ellen Wangerheim.
Precis.
Då visste ju alla, och Ellen själv också, i slutskedet av damallsvenskan förra året, att man tejpade och körde på ändå, men att det skulle komma en ganska saftig faktura efter SM-guldet, eller efter säsongen var slut. Mm. Och den fakturan har ju betalats här nu på försäsongen. Men alltså, ni vet hur högt jag håller Ellen Wangerheim och hur mycket det är, alltså, jag tycker att det betyder. Alltså, byt ut henne i det där laget. Nu spelar det Hasund där. Hon är ingen nia. Alltså, Wangerheim är dubbelt så bra som henne som nia. Mm. Och det är den typen av lösningar man får jobba med.
Får jag bara sno ordet och gå över i det som jag tidigare har sagt, ändå jag tycker är den tuffaste gruppen, trots tre Stockholmslag och derbyn och allt vad det innebär. Alltså gruppen som har tre av mina lag på topp 6 i någon slags power ranking, Linköping, Rosengård och Vittsjö. Där det börjar ju med en jävla holmgång mellan Linköping och Rosengård. Det är 4-4 matchen. Alltså.
Ja, min gode vän Emma Jansson gjorde 4-4 målet.
94.
I 94.
Ja. Men vilken match det var. Det var en riktig sluggefest ju.
Ja, det var det. Och ja, men det är kul. Det är så jävla roligt med det här. Vi pratar ju ofta om det på här, men alltså på dam också. Det är kul att man har fått igång det här Svenska Cupen-formatet också. Att det blir direkt bra matcher. Alltså det har gått en omgång av Svenska Cupen i något slags försäsongsläge som vi fortfarande är i. Och
man är redan taggad liksom.
Ja, du är redan taggad, men det finns ju redan så här, säsongspåverkande resultat redan från den första matchen. Mm. Alltså det där 4-4 målet av Emma Jansson kan betyda att det kanske är de som går vidare. Och sen, du vet, när man ändå sitter där och summerar säsongen i november, och tas ju Svenska Cupen in, såklart. Ja, vilket semi där, eller final där. Så. Men det finns ju ett lag här som jag verkligen tycker sticker ut den här säsongen. Med all respekt för de övriga, men det borde de kanske ha gjort förra året också, sett till vilken trupp de hade. Men Häcken, de kommer ju bara vinna allt den här säsongen, Robin.
Mm. Ja, men som sagt, det är alltså, min känsla också.
Vad är det för lag?
vi har sett vad de har gjort på den yttersta europeiska scenen de senaste månaderna. De går in i ett Champions League-slutspel här väldigt snart också. Och visar ju på truppbredden, alltså nu är det en Felicia Schröder, det är en Matilda Nildén, vi har pratat om de här unga talangerna de släpper fram också. De syns i målprotokollet mot Växjö. Häcken har, det är den perfekta mixen av spelare som är bland de större talangerna i det här landet. Det är etablerade landslagsspelare, det är det som kanske är vår framtida stumme i det svenska landslaget också på nyckelpositioner. Jag håller Häcken som jättestora favoriter inför den här säsongen.
Men såg ni Felicia Schröders mål eller? Alltså, vilken balja det är. Och sen är det inte dumt för dem att det är Schröder och Matilda Nildén som gör mål heller. Alltså, det är perfekta spelare att få igång.
Ja, och direkt. Av olika anledningar också. Schröder såklart som sin unga talang som bara, han har gjort mål i Champions League. Hon är etablerad i allsvenska toppen och måste ju kosta 4 miljoner. Alltså en anfallare av hennes dignitet, alltså det hon gör. Mm. Hon ska ju snart in i, kanske inte A-landslaget, men du vet, hon börjar knacka på dörren. Hon har redan varit med äldre landslag.
Jo, det här är ju ett annat typ av mål än bara sällan, så klassisk, en anfall som rullar in. Hon dunkar ju upp den i nättaket från liksom straffrådsgränsen.
Ja, men hon går från klarhet till klarhet. Och
hon är ju ruskig powerspelare.
Ja, och det är ju ett oerhört starkt betyg till GPA och Häckens träningsförhållanden och för all del deras tränare som har jobbat med Felicia Schröder, att hon hela tiden tar kliv också och känns mer och mer självklar på den absolut högsta nivån. Champions League, damallsvenskan och så vidare. Mm. Så att, och sen så Matilda Nildén då, perspektivet där är ju att man har spenderat mycket pengar, precis som man gjorde med Rosa Kafaji i det här fallet också från AIK, men ändå, då vill man ha igång henne och visa att, så här, men kolla, de här pengarna, de betalas tillbaka vid mål och prestationer. Och det kommer liksom i första matchen i kuppen. Så att jag tror att sportchef där är väldigt nöjd.
Om vi får flytta oss bara lite inom Göteborg, så var det ju dessutom första kanske steget in i den, ska vi kalla det, den moderna damfotbollen, när IFK Göteborg hade Vittsjö på besök och det till slut blev lite rubriker om en ganska fientlig stämning, pratar man om, från läktarhåll. Det var väl Linda Sällström bland annat i Vittsjö som var ute om att det skreks saker på läktaren som det inte ska få skrikas i damfotbollen. Vad tar vi med oss, eller hur känner vi kring det här? Vi har pratat väldigt mycket positivt om alltså dubbelklubbarna i IFK Göteborg. Du drar dit ett supporterskap som kanske inte fanns där naturligt. Du får väl vara mannen som för talan för dubbelklubbarnas supporterskap och hur ni ska sy samman de olika led. Vad känner vi kring att det nu då för första gången, kanske på länge i alla fall, är lite rubriker om att det är också lite fientlig stämning. Det är att ta i, men att i alla fall skriks lite riktade glåpor och annat mot spelare ute på planen.
Nu ska jag säga att jag vet ju inte specifikt vad som skreks här, och det kan ju ha varit något jävligt olämpligt och onödigt som skreks, men däremot så vill jag säga det att det finns två sidor här och jag står i mitten. Alltså, det är jättebra att säga ifrån. Det är så en läktare funkar, att oavsett om det är herr eller dam, om ett oacceptabelt beteende finns på läktaren, så löser man det och ser till att den gruppen eller de människorna eller den människan slutar skrika det ordet eller bete sig på det sättet, och så löser man det och så får man något bra ifrån det. Däremot så blir det ju dumt att det hela tiden ska bli så vinklat att herr publik funkar inte på damerna för nu skrek någon något olämpligt här. Jo, men de andra 800 som håller upp en bra stämning då, alla de. Jag såg bilderna från Göteborg-Vittsjö. Det är massor familjer och barn och små tjejer som liksom hejar fram IFK Göteborg på ett sätt som damfotbollen inte hade för 5 år sedan. För att det inte fanns lika mycket folk på läktarna helt enkelt. Så att jag tycker att det handlar om att man kan inte heller gå ut och säga att så här, nu blev det skit det här för att det var en som skrek något. Utan det handlar om att städa upp det. Få den idioten att sluta skrika den typen av ord. Då. Återigen, jag vet inte vilket ord det var eller vad det var som skreks. Men det handlar ju om att städa upp på läktarna, och det kommer det göras inom 2 år också. Det är så pass nytt att herrsupporterna går på damfotboll så att det kanske tas med vissa beteenden.
Man måste ta vissa saker. Alltså, så här, du har varit på i Frankrike och Italien och så vidare, och det är jävligt het stämning. Och jag menar, ska de här, vill man spela ut i Europa och vidare sen? Alltså, det är den här utvecklingen som sker.
Jo,
man måste, man, 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 man måste kunna hantera på ett bättre sätt än att gå ut och prata direkt med supportrar, för det kommer inte hålla.
Men det som du har, precis som jag har varit på läktare hela ditt liv också, alltså du vet också om att läktare städar upp sig själva. Det är ju så en läktarkultur funkar. Att i Sverige hade vi en period, det var jättemycket problem med bangers, sen försvann det för att läktarna själva tog tag i det problemet. Och det är likadant.
Här är man ju under den här ribban, man har inte gått över, jag.
Men alltså, jag tror så här, om det är folk som står på en dammatch och skriker könsord, på en herrmatch också så är det folk på läktaren som säger till om folk skriker för mycket könsord.
Det är lite lättkränkt,
ja, men låt mig sätta den här klart då, att jag tror att det där handlar snarare om att det där kommer vara borta av sig självt inom ett år, när folk lär sig att så här, det är lite skillnad i supporterkulturen på herr- och dammatcher, och det är det. Alltså, det är det även i IFK Norrköpings klack på herrar och damer. Det är fler unga, det är mer små, 10-åriga tjejer som står i klacken och så än det är på herrfotbollen, och då blir det ju lite att det kommer bli en annan ton, och det löser sig ganska fort, alltså, automatiskt. Jag tror inte lösningen är att spelare ska gå ut och säga att de här nya supporterna är skit liksom. Det tror jag inte heller är en så bra lösning, utan det där kommer lösa sig automatiskt. Det är dumt om det sägs onödiga saker, men det kommer fixa sig liksom. Jag känner ingen oro över det överhuvudtaget.
Nej, men det man känner här nu, som sagt, det var ju Linda Sällström som gick ut efter, hon pratade om att det var ett grovt och ett språk som inte hör hemma varken på deras arbetsplats eller någon annanstans i samhället. Och Håkan Mild har pratat om att det ska göras någon utredning, och det är okvädningsord som har riktats ut. Nu är det ju inte heller en läktare fylld till bredden av 20 000 supportrar, och därav så blir det ju någon form av intimitet, fast att du då ska prata om den högsta nivån av fotboll, så blir det ju samtidigt nästan en väldigt låg, jag ska inte säga låg nivå, men det blir ju en intimitet på en läktare med väldigt närhet på ett annat sätt mellan spelare och publik, där det nästan känns personriktat. Om vi pratar om om vi går till herrfotbollen, när Martin Olsson smäller till någon i huvudet i Varberg, tror fan att det skriks att han är både det ena och det andra, men det drunknar någonstans i en läktare, och det är väl det som blir problemet här, att det levs ut känslor, men det drunknar ju inte i läktaren, utan det blir nästan direkt riktat mot en spelare. Jag tror snarare att vi ska hoppas på att det blir 10 000 till på läktaren, och så drunknar det här. Jag tror inte du kan få folk att inte reagera med ord som ibland är över gränsen.
Nej, men fotboll är ju känslor, lite uspen med kulturen och det som har gjort fotbollen till världens största sport. Att det är så mycket känslor kring fotbollen. Och ibland kan det rinna över från en spelare, från en tränare, från en på läktaren.
När
det rinner över för Martin Olsson, så ska ju inte någon från läktaren gå ner och styra upp det. Som hände för Häcken. De skulle gå in och supportrar på plan. Nej, men det är fel. Precis på samma sätt så ska ju inte spelare gå upp och styra upp läktaren på det sättet. Om det inte är speciella förutsättningar. Det har väl hänt några gånger när Beppe Skoll i Genoa hoppade upp och liksom pratade med klacken. Nej, men du vet. Ni håller på planen. Läktaren håller sig på läktaren, och så bestämmer vi väl att den regeln är ganska bra.
Ja, men och läktaren är duktig på att städa sig själv. Det är klart att det löser sig, och man får också se så här, man får se, enligt mig då, man får ju ha olika åsikter, men det är ju väldigt mycket mer positivt med att det är 800 pers där en skriker något dumt än att det är 8 pers och ingen skriker något dumt. Alltså det blir ju roligare fotboll liksom.
Jo, det måste ju vara bättre för Linda Sällström i detta fall, att någonstans att det trots allt finns ett motståndarlag, en motståndarsupportergruppering som faktiskt blir förbannade på henne, än att ingen bryr sig om henne. Alltså det är väl den balansen. Så, som sagt, det finns gränser, och man vet inte exakt vad som har sagts här, och jag vet inte hur liksom idiotiska människor det är vi har att göra med. Så det, vi behöver egentligen inte diskutera just det unika fallet, men sammanhanget att det finns folk som står på en läktare och skriker att fan, du är dum i huvudet, eller ut med packet, eller liksom, jag hatar dig, om det nu är det. Det måste egentligen vara, jag tror det är bra för sporten.
Där står Robin Bylund på Rosen. Jag hatar dig!
När vi mötte Hammarby till exempel, de har den finska målakten, är ju helt otrolig.
Alltså,
men då står jag ju bakom mål och skrek mycket så, du är bra på fotboll, men du är också finsk. Och sådär. och det är ju något slags på hela hennes nationalitet.
Men det är alla finnar där, ja, som du är emot.
Men det får hon ta.
Ja, det är
för att de vann matchen och hon var jättebra. Ska hon då komma ut och säga det där var inte okej? Okay? Eller liksom,
nej, det är klart hon inte ska.
Vad fan? Man måste få ha lite
det är kul också på semestern.
Lite kul på semestern.
Ja, nej, men exakt. Jag tänkte bara nämna ytterligare ett resultat som jag tyckte ändå stack ut. Umeå mot BP, 2-1 till Umeå. Umeå IK, gamla klassiska klubben, ligger ju i superettan, höll jag på att säga, elitettan. Och en målskytt som sticker ut, hon som vinner matchen, Ines Amkoff. Och nu berättar jag för er och också för alla som lyssnar, ett namn att lägga på minnet. Hon är storstjärna i F16-landslaget. Vi pratar alltså flickor födda 08 och har under uttagningar och det här första året, de har inte ens varit tillsammans ett år, för de bildades i augusti, det yngsta landslaget, stuckit ut och sticker ut så inåt bänken. Och så såg jag att hon gjorde mål då och avgjorde mot allsvenska BP. Född 2008, Ines Amkoff. Lägg det på minnet.
Det kan man ju göra, det kan man ju kolla hemma. Man kollar igenom trupperna, matcherna, målskyttarna och lite highlights på spelare som är bra. Det är många 06 och yngre som börjar komma in i fotbollen verkligen nu. Och det är ju kul att se. Det är väldigt kul att se.
Ja, och det, alltså Umeå, det är ju bara ett ytterligare bevis på vad som bedrivs där uppe. De har haft svårt på senare år att etablera sig i den där toppen längre, men att slussa fram talanger. Alltså Monica Jusuba, en av de senaste som gick sen via Häcken och hela vägen till landslaget. Tuva Skog som tagit klivet vidare till Piteå och så vidare. Det är mycket talang som går via Umeå, så inte överraskande att de gör det igen.
Och ni, det var mycket svensk fotboll. Finns det något från den internationella fotbollen som ni ändå vill nämna? Janogy kommer ju upp hela tiden eftersom hon fortsätter att bara ösa på nere i Florens.
Ja, men henne har vi ändå redan tagit. Men vi hade lite mål. Stina Blackstenius gjorde ju 3 för Arsenal när de gick till final i Ligakuppen. Och så ska man väl nämna att Evelyn EJ gjort sitt första mål för Milan också. Henne har vi ändå hypat upp lite här, så att det, spelarna vi följer gör det ju fortsatt bra, det kan man ju säga. Nu vart det ju mycket svensk fokus idag, men vi återkommer väl mer till dem kommande veckor.
Absolut, det tycker jag. En fin halvlek med bara den svenska bollen, det tycker jag vi ska vara nöjda med den här veckan.
Ska säga Sara Nilsson 2 mål för FC Arau, och så stänger vi på det.
Perfekt, tack för att ni lyssnade på Toto 5. Ni får lite från fotbollens ungdomsled och så får ni lite från Stina Nilsson, hette hon det, i Arau. Ja, exakt. Vi säger ingenting mer. Vi hörs igen nästa vecka. Stort tack Robin, stort tack Marcus Tapper, stort tack för att ni lyssnar. Berätta för alla att damfotbollen är igång, att det är kul att följa den och att mycket händer, eller hur Tapper?
Ja, men det är ju upp till er att sprida ordet lite som lyssnar också, för att i år gasar vi på med Toto 5 och det ska bli lite gött att följa till OS utan Sverige också, så man slipper ha bias i det utan bara verkligen kan njuta av bra fotboll.
Ja, nej, men så är det. Nu är svenska bollen också, tävlingsfotbollen är igång, så jävla kul är det. Vi hörs igen nästa vecka. Ciao Tutti.